Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Då är det dags för podden igen. Rymman Mattias har inte tillbaks. Men idag så är det bara Rymman. Just nu i alla fall. Och Mattias han är på semester där även. Och hoppas att han får både regn och mögel. Nej, jag skojar bara. Det behöver han definitivt så. Och vi ska podda podden idag. Och idag ska vi prata en hel del om ADHD. Och vi ska prata om kvinnor och utmattning faktiskt. Och jag tänker så här, det är ju, jag vet inte hur jävla kul det egentligen är att bara lyssna på mig. Så jag tycker att vi skiter i det. Vi ska ringa upp Linda istället, tänker jag. Linda Andersson, hon driver podcasten ADHD-livet. Och även hemsidan, va? Och jag tycker det kontot det är störtskönt. Mycket sådana igenkänningsgrejer där. Så jag tänker så här, vi ska se om hon är här, liksom. Vi ger det någon sekund, alltså. Oj, jävlar vad högt. Så. Vi får se om hon svarar då.
Ja, Linda.
Hallå, Linda. Vad gör hon?
Hej.
Hej, vad gör du?
Skulle du bra gärna vilja veta. Ja. jag tar lite egen tid nu, så jag ligger i en solstol faktiskt på baksidan.
Och passar på att jobba.
Ja.
Ja, smart. På egna tiden.
Ja.
Ja, det är så man får göra.
Så man får göra. Och så säger man till barnen att passa er en lillebror nu, ja. Om han vaknar.
Ja, precis. Ja, det är bara man kan använda dem till små ärenden och sånt.
Eller hur?
Det var därför vi skaffade dem en gång i tiden, tänker jag.
Ja, det är därför jag har så stort spann mellan dem.
Ja, smart.
Ja.
Ja, så de kan liksom hjälpa varandra.
Ja, du, nej, det är väl inte riktigt det för mig.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
ADHD-livet?
Mm.
Ja. Hur kom du på den?
Hur jag kom på ADHD-livet?
Ja, det är ett fantastiskt konto. Om jättebra på det.
Oh, tack, vad roligt. När du sa det först, då började jag direkt överanalysera och bara, hur jag kom på det. Det var inte jag som uppfann ADHD, men...
Nej.
ADHD-livet, det slog mig när jag gick in i väggen.
Mm.
Håller jag på att säga. Jag var sjukskriven.
Mm.
Och då letade jag efter en podcast. Och konton som nu har det exploderat på biten med konton.
Yep.
I världen, men inte i Sverige så mycket i alla fall. Och då fanns det ju ingenting.
Nej.
Så då tänkte jag bara att nej, men jag har en väninna också som fick diagnos där. Jag hade ju fått min diagnos ett år innan jag gick in i väggen.
Mm.
Och hon fick diagnos där några månader senare.
Mm, mm.
Och då sa jag liksom till henne att vad fan, du letar ju också och vill leta överallt efter information och man vill ju fixa sig själv.
Mm.
Och det fanns inte, så då tänkte vi så här, men vad fan, vi borde göra en podcast.
Mm.
Så gör vi.
Hur svårt kan det vara?
För vi analyserar oss själva i varenda samtal. Varför skulle vi inte bara kunna spela in dem?
Ja.
Prata om allt vi lär oss.
Ja.
Så att flera kan få. Vi gör det där vi letar efter.
Ja, ja, ja.
Och då gjorde vi det. Och då startade Instagramen samtidigt.
Och på den vägen var det?
Jajamän.
Ja, ja. Hur är liksom din ADHD till vardags?
Oj, oj, oj. Menar du med eller utan medicin?
Du äter medicinen då?
Ja, nu gör jag det. Jag har ju en bebis nu som har fyllt ett år om några veckor.
Ja.
Så att jag har inte ätit medicin under en lång period för att jag har varit gravid och ammat.
Ja.
Och då märker man ju direkt vad medicinen gör.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja.
Vad äter du för medicin? Vill du säga det?
Ja, det är... Du vet, jag är en väldigt öppen människa. Du kan fråga mig i princip vad som helst. Det finns nog inte någonting jag kan tänka på som inte svarar.
Även i inspelat format liksom.
Ja.
Ja, ja.
Jag är helt snäpp.
Du skiter i.
Ja. Så att jag äter Elvante.
Okej.
Och det var ju en väldigt lång resa att hitta rätt medicin.
Okej. Okay. Fick du testa
många? Jag började med Ritalin.
Mm.
Och det gick väl käpprätt åt helvete skulle jag säga.
Var det så?
Mm. Får man svära i din podd förresten? Jag är ganska bra på det.
Vad sa du?
Får man svära i din podd?
Vi svär bara här. Vissa perioder så har vi bara såna fan vad vi svär.
Ja, men vad skönt. Så kan jag bara vara mig själv fullt ut.
Ja, det hade du inte varit det så hade jag lagt på.
Ja, vad skönt. Det är problem att vara något annat.
Ja, det är jag med. Jag har en människa som jag är. Och det är jag. Men det gick åt helvete med Ritalinet, med tylfenidatet.
Ja, tack. Nu tog du upp tråden. Jag satt på jobbet och bara kände så här, nej men alltså, livet suger. Jag fick självmordstankar och hade jättehög puls. Jag hade som tur var pulsklocka på mig och såg att min vilopuls var liksom 110 hela tiden när jag bara satt still.
Mm.
Så jag ringde upp min man och bara, du, jag mår fan skitdåligt, jag vet inte vad jag ska göra. Och då åkte jag in, jag fick inte tag i mottagningen. Det tycker jag kan vara ett problem väldigt ofta, att man liksom inte lätt kan få tag i sköterskor och läkare när man provar ut medicin. För det är ändå ganska starka mediciner man testar.
Ja.
Och skulle vara bra om man kunde få en lätt återkoppling, känner jag.
Mm. Mm.
Så då fick jag ju dra till ett apotek och be dem ta puls och blodtryck.
Mm.
För jag tänkte, innan man testar på någon akut.
Mm.
Och då fick jag ju rådgöra med apoteken, då var blodtrycket också väldigt högt, vilket jag alltid har lågt i vanliga fall, oavsett vad. Så då fick jag ju sluta med den.
Ja, just det.
Och då fick jag Elvanse.
Okay.
Och det var inte bara det, utan jag kände mig liksom bara avtrubbad av Ritalin.
Okay.
Det gav liksom ingen bra effekt på mig alls.
Nej.
Så att Elvanse sen då fick jag testa, och då börjar man ju i låg dos. Mm. Det jag upplevde där var ju att jag vet ju inte hur det ska kännas.
Mm.
Jag visste ju inte alls. Det här är också väldigt mycket med att berätta i podden om, för jag tycker att det är så viktigt. Och läkarna, de har ju inte testat själva.
Nej, nej.
Och det jag upplever i alla fall, det kanske inte alla, men den erfarenhet jag har är att man inte riktigt får den guidningen man behöver, för att när man börjar på Elvanse, för det första så får du ingen aptit.
Mm.
Och då är det ju en utmaning i att få i sig mat, och får du inte i dig mat kontinuerligt, och sjunker blodsockret.
Mm.
Vilket innebär att du blir trött och irriterad.
Mm.
Ja, och har du inte ätit då och inte tänkt på det här, då frågar de, vad är biverkningarna? Är jag trött och irriterad?
Mm.
Förstår vad jag menar?
Mm.
Och så sömnen, så att om man ska kunna säga då vad man får för biverkningar, då måste man ju se till att få in sig kost var tredje timme.
Mm.
Alltså ha klocka och se till att man får en bra sömn. Behöver man hjälp med sömnen i början, vilket jag behövde då.
Mm.
Innan insättningsperioden framförallt.
Mm.
Då kan man ju utvärdera det. Men det visste ju inte jag. Så jag har bara så här, nej men alltså det funkar inte riktigt. Jag har ingen fokus, jag känner mig bara allmänt så här. Han bara, men vi ökar. Ja, men vi ökar. Ja, vi bara, men då funkar det. Men då ökar vi lite till.
Ja, just det.
Och till slut var jag uppe i en, alltså en, jag har ju förstått nu att vissa personer funkar den här dosen jättebra för. Men jag, när jag kom till min nya läkare, då sa ju hon att jag var ju överdoserad. Hon sa i alla fall till mig att hon tyckte att det var liksom som att jag gick på schack.
Mm.
Att jag tog så mycket.
Mm.
För att jag var ju, det var ju som att jag gjorde det. Jag sprang runt hela dagar, hela nätter, och var helt galen och skulle möblera om och strukturera. Och ibland bara följa ihop och grät och kände bara, gud, jag får inte ordning på någonting, jag vet inte vad jag ska göra. Och jag blev smal som en sticka.
Mm.
Och bara kände att jag kunde fokusera.
Mm.
Men det var ju som att jag hela tiden skulle hitta någonting, och jag blev ju hyper, jag blev manisk.
Ja.
Så att det ledde ju till slut till att jag gick in i väggen.
Ja, just det.
Och då avbröt jag medicineringen.
Och
då var det ju,
hur har utmattningen spelat ut sig för dig då? Hur är det hos dig?
Ja, alltså det som märktes först, det var väl liksom att relationen blev ju bara först var det ju bättre med relationen när jag började med medicin. Jag låg väl någonstans där på en bra dos emellan. Att man kunde konversera bättre och så. Men sen då när utmattningen, som jag förstår att jag har byggt upp egentligen i hela mitt liv, för den kom ju inte över en natt. Men att medicinen, i och med att det är noradrenalin i Elvanser, så, och att det var så hög dos, så tror jag att den hjälpte till att liksom köra rutschkana eller så här, pang in i väggen. Och det jag märkte då var ju att jag kände mig som världens sämsta mamma hela tiden. Att jag liksom skrek och gapade, hade verkligen inget tålamod överhuvudtaget. Och jag tyckte inte att någonting var kul. Och jag bara var trött hela tiden. Så då var jag hos min läkare och hon bara, men du, nu, då hade jag, det var första svängen. Då gick jag fortfarande på medicinen och hade inte ökat upp så där högt. Och då sa ju hon bara till mig att nej, men nu sjukskriver vi dig. Och de frågade även en person på jobbet som har varit sjukskriven som kan se tecknena. Hon sa ju flera gånger liksom att du, hur mår du egentligen? Och jag bara, nej men vadå? Och folk gick ju runt. Nej, precis. Och nu har jag ju insett att när jag är där så ser ju inte jag själv att jag är stressad.
Ja,
jag själv är så stressad.
Ja.
Så att folk på dagis kunde ju också säga, hur mår du egentligen? Och jag blev så här, vad fan ska folk hålla på och fråga hela tiden hur jag mår? Jag blir tokig.
Idioter.
Ja, precis. Jävla idioter. För det kan man inte heller ta in när man är i den där världen.
Nej.
Men jag gick ju med på det.
Ja.
För jag hade ju liksom den här tron om att folk som blev sjukskrivna, de blir slöfockar.
Ja.
Och de här personerna, de vill ju bara softa.
Ja.
Det trodde jag ända till jag gjorde det själv. Och jag blev så här, vad är det här?
Ja.
Jag bara, ja, men jag kan väl vila då.
Ja.
En månad då.
Precis. Det är väldigt många som tänker samma.
Ja. Och jag kommer ihåg då, min pappa hade opererat en knä, fått ny knäled. Han bor inte i Stockholm, han opererade det här. Jag skulle köra hem honom halva vägen. Då plötsligt var vi ute på en åker. Och pappa då som ligger i baksätet med morfin bara, Linda, vad håller du på med? Vart är vi någonstans? Och jag bara, nej men, va? Nej, jag vet inte var jag är. Och så fick jag, men gud, shit, då hade jag fått en, jag vet inte vad det heter.
Blackout.
Ja, precis. Men ja, det var ju precis innan den här sjukskrivningen. Men i alla fall, sen tyckte jag att jag var frisk.
Ja.
Att jag bara kunde köra på.
Såklart, och det här var 2000.
Ja, det var 2017.
Ja.
Och sen, ja, så det var 2018 var det. Ah, skitsamma. Behöver du veta exakt
då? Nej.
I alla fall så var det här ett halvår efter jag hade fått min diagnos.
Okej.
Och det som hände sen, och det jag har lärt mig nu och förstå varför, det är ju att kroppen går ju på. Eller säga, hjärnan går ju först och försöker säga till dig att nej, men nu är du stressad, skärp dig, ta vara på dig själv. Och när man inte lyssnar, då går den in genetiskt och utlöser eventuellt genetiska sjukdomar som ligger där. För att man ska stoppa. Och det som hände mig då är att, och det vet vi fortfarande inte varför, för det är inte genetiskt eller någonting, men det som händer är att jag plötsligt har ett stort diskbråck i nacken som liksom läcker ut på, jag trycker på ryggmärgen, så jag kunde inte lyfta armen av sådana smärtor, så jag var tvungen att ta morfin. Nu var jag sjukskriven igen för det. Sen gick jag hos sjukgymnast och liksom började trappa upp igen. Sen började jag arbeta igen och då har vi ju ett halvår till där då, som jag jobbar. Och under de här månaderna så märkte jag under hösten att jag sitter ofta uppe på nätterna med hjärtklappning och jag kan inte sova. Och en natt var det så illa att jag ringer en ambulans. För jag kände bara så här, nu får jag få en hjärtklappning när jag kommer dö. Och jag fick mycket ångestattacker när jag gick in i butiker och så här. Men de undersökte mig då liksom så att nej, men vi tror att det är en panikångestattack. Och då började jag förstå att jag hade det. Och sen så skulle vi åka till Dubai i december med familjen. Och det jag märkte då var att jag brukar vara så upprymd över att vi ska åka utomlands. Och jag brydde mig inte.
Nej.
Och inte ni var där heller. Jag liksom bara var så här, jaha, här är vi skitsamma om vi är här eller vad jag gör. Jag tyckte ingenting var kul. Ingenting var genuint. Skrattade jag så gjorde jag det för att jag visste att jag skulle skratta.
Ja,
förstår.
Ja.
Sen i januari. Det var 1,5 år efter diagnos. Och det här också känner jag att jag fick ju så mycket verktyg när jag fick diagnosen. Mm. Som jag skulle implementera på mitt liv.
Mm.
Så att jag sa ju det när jag blev sjukskriven till min chef också. Att det är inte jobbet utan det är liksom jag som har gjort att jag blev sjukskriven. Det handlar inte om jobbet utan det är att jag också då. Alla de här verktygen som man får på kurserna och så. Det var ju ingen som sa att kom ihåg nu och support liksom att ta en sak i taget.
Nej, just det.
Utan jag får ju alla de här och bara så här, ja, nu kör vi. Ja. Allt det här ska ändras i mitt liv nu.
Ja. Nej, men, och det är ju, och det är ju det som det är, ska vi säga, det svåra för väldigt många verktygen i all ära. Men om man inte har färdigheten att använda dem så funkar det liksom inte.
Nej, men precis. Och jag har, alltså med medicin kan jag använda verktygen idag.
Mm.
Men det är ju för att jag har ju övat på dem nu på ett annat sätt.
Mm.
Och en i taget och liksom hittat mina strategier. Men nu har jag haft den här diagnosen i 6 år.
Mm.
Men i alla fall då så var det som att jag tror jag fick en psykos.
Mm.
För att jag grät i. Det som hände var att jag märkte att jag kunde inte åka till jobbet.
Mm.
Utan jag hamnade bara i bilen, satt i parkeringshus, satt bara på parkeringsplatser i bilen och bara grät och grät och grät. Och, grät.
Mm.
Och jag och min man bråkade ju värre än någonsin. Mm. Och han förstod sig inte på mig och allt var bara skit.
Mm.
Sen då åkte jag till min läkare som jag har så bra kontakt med och liksom sa att jag orkar inte mer, jag vet inte hur jag ska ta vägen. Och då sa ju hon det liksom, men herregud, nu är det stopp.
Mm. Mm.
Och jag kommer fortfarande ihåg idag när jag skulle ringa till min chef då och säga liksom att jag blir långtidssjukskriven. Jag har min läkare sagt att jag mår skit.
Ja.
Alltså jag har varit helt rödfläckig över hela kroppen och jag skämdes. Och
ja.
Vet vad jag satt? Ja, det var så hemskt. Men det som hände i samband med det här då, det var ju att jag började få smärtor i kroppen.
Mm.
Hösten innan jag då gick in i veckan, i väggen där i januari.
Mm.
Och jag gick till läkare. Och sa, jag har ont, jag vet inte vad jag ska göra. Och sen tidigare har jag haft psoriasis. Så jag läste ju på och vet att jag har psoriasis och artrit i släkten och så.
Mm.
Och hon bara, nej, men det här är ingenting med dig. I så fall har du fibromyalgi. Alltså blev helt så här, nej, men det är inget fel på dig.
Mm.
Och det fortsatte ju bara.
Mm.
Och det blev värre och värre. Och till slut så kom jag till en reumatolog som verkligen såg mig. Och hon sa bara till mig, för jag trodde jag var helt sjuk i huvudet.
Mm.
Det är jag som typ. Jag hittar på det här.
Ja.
Men då sa ju hon det. Att, nej, men du och röntgade mig och sånt där.
Ja.
Ja, du har ju psoriasis artrit. Så det är inte konstigt att du mår dåligt.
Mm.
Och det var ju skönt. Att jag fick den diagnosen.
Fick jag svara det.
Ja. Men det jag också fått veta. Det är ju att. Det kan vara lite tungt för mig ibland. För att hade jag tagit hand om mig själv. Mm. Den här sjukdomen ligger ju genetiskt. Men jag hade inte haft vården.
Nej.
Men nu har jag det.
Så är det ju. Och det, alltså jag tänker så här, att du har väl gjort vad du har behövt för att överleva. Liksom. Du har ju kört de strategierna du har haft. Och det går inte att ändra det. Och det faller liksom ingen skugga där, va?
Nej, gud nej. Och det som är, som sa, hur min ADHD ter sig i vardagen. Det är ju också att nu har jag ju en väldigt, skulle jag själv tycka i alla fall, en väldigt bra självinsikt och vet hur jag fungerar och jag vet vad jag är sämre på, vad jag är bättre på och det jag gör som jag borde sluta med och har svårt att sluta med.
Ja.
Och det som jag har problem med, det är ju att jag har ett väldigt stort kontrollbehov.
Mm.
Och då inte över människor utan över saker.
Mm.
Och det har ju kommit med att jag har fått barn.
Mm.
Och att allt annat är rörigt i livet. För innan jag fick barn så var alla mina saker en röra.
Mm.
Så det är ganska häftigt att det då har blivit helt tvärtom. Mm. Nu klarar jag inte av röra längre. Förut var jag rörig. Folk sa, men herregud, kan du leva där? Jag, bara, jag har koll i min röra. Nu får jag panik.
Ja, just det.
Så att jag måste veta vad allting är. Och när folk, eller de i familjen lägger saker på fel ställe, då blir jag jävligt irriterad.
Mm.
Och om man ska göra saker.
Det kom när barnen kom. Det kom när barnen kom.
Ja, precis.
Mm.
Eftersom jag fick ju mitt första barn när jag var 21.
Mm.
Fick jag. Och då hade jag ju inte min diagnos, den fick jag när jag var 29.
Just.
Och då hade jag ju ingen aning om allt. Det här är ju ganska intressant. Du får säga till mig, jag hoppar ju som fan när jag pratar.
Det är ingen fara.
Nej, vad bra. Då var jag hade ju dragit till Grekland.
Mm.
När jag var 18, jag kom in på en utbildning. Det här är också med min ADHD att göra såklart. Och jag hade ju inga bra betyg när jag gick ut gymnasiet. Det förstår jag nu, men inte då. Men jag kom in på en KU-utbildning med media och kommunikation. Och var skitglad, för det var mer kärvet, personlighetsintagen. De kollade på betygen. Men sen så åkte jag till Grekland och var där och jobbade en sommar. Och så tänkte jag så här, ja, jag blev kär i en grek. Jag bara, gud, jag ska nog flytta till Grekland.
Mm.
Så jag sket i utbildningen och så flyttade jag dit.
Ja.
Sen kom jag hem emellanåt då, men sen efter 2 år så var jag hemma på heltid igen. Och då var jag gravid med en man som är från Senegal. Så vi flyttade hit tillsammans och gifte oss och liksom försökte få uppehållstillstånd till honom. Och du förstår ju utmaningarna själv.
Mm.
Och när jag kommer hit så har jag även tänkt att när jag drog så sålde jag min... Eller jag kraschade min bil när jag åkte. För jag glömde lägga i handbromsen och den åkte in i ett träd.
Mm.
Då fick jag pengar från försäkringen. De tog med mig till Grekland.
Mm.
Sen hade jag räkningar hemma.
Mm.
Som jag sket att betala.
Mm.
Så jag kommer tillbaka. Med min man från Senegal som inte kan jobba.
Mm.
Mm. Jag kommer hit gravid vecka 5.
Mm.
Och så är kronofogden.
Mm.
Skitbra.
Förutsättningarna är ju...
Exakt. Ja. Men det löste sig. Vi är till slut, jag tänkte jag kan inte bo i Fagersta där jag kommer från hos pappa, för att trivs inte där. Mm. När jag växte upp där så kände jag bara att jag måste därifrån.
Mm.
Hela min uppväxt. Jag trivs inte. Vi hittade en lägenhet och han kunde till slut börja jobba efter att hon hade kommit, men efter en månad så var han otrogen.
Mm.
Men jag hade kvar honom i mitt liv. Får man säga sånt här?
Varför inte?
Hänger jag ut honom då? Nej, jag säger inte hans namn, så det är ingen fara.
Nej. Kör bara.
Ja, det är skitsamma. Ja, han var otrogen och jag hade ju en förlossningsdepression, vet jag nu, men det fattade inte jag då.
Mm.
Jag var liksom så svag. Så att jag behöll honom och allting var så nytt i mitt liv. Plötsligt sitter jag där med ett barn och vet inte vad jag ska ta vägen. Jag har 4 000 i mammapenning.
Mm.
Jag försökte jobba lite där på hemtjänsten.
Mm.
När jag kom hem, när jag var gravid. Bara för att jag liksom skulle få någonting.
Mm.
Och han springer runt här. Och de pengarna han tjänar skulle han skicka hem till sin familj.
Mm.
Så jag var ju så här, bara, pappa kan, och han fick hjälpa oss att vi hade mat. Men till slut sa han så här, alltså, det är det här som finns för.
Mm.
Och han vill ju också att jag ska lära mig.
Mm.
Även om, ja, av mina misstag.
Mm.
Så jag fick ju, vi fick ju kliva upp till SOS där och begära bidrag.
Mm.
Sen vidare så fick min dotter börja på förskolan redan när hon var 12 månader. Eftersom att mina mammadagar var slut och jag behövde pengar.
Så var det dags att börja jobba.
Jajamän. Och där hade vi inte heller något boende. Men sen löste sig det och min dotter tänkte jag komma till. Hon går på dagis. Hon är 3 år.
Mm.
Och jag ska ha utvecklingssamtal.
Mm.
Då säger hennes pedagog till mig att jag tror att din dotter har ADHD.
Mm. Mm.
Och det som är så intressant är min reaktion.
Mm.
För jag blir ju arg. Mm. Och bara, hur fan kan du säga något sånt om mitt barn? Hon är 3 år.
Mm.
För att jag hade ju fortfarande den här synen på ADHD. Som många har idag som jag liksom nu jobbar för att utplana.
Mm.
Att det är någonting fult. Du vet, när man var liten. Det är dampbarnen som går i särskola. Att det var något väldigt negativt. Så det var min reaktion.
Mm.
Idag har ju hon en diagnos.
Mm.
Hon fick när hon var 11 år.
Ja, just det. Sen ska du säga så att det är väldigt tidigt. Och speciellt från en pedagog liksom. Det är... De utreder ju inte så små barn mycket för att det inte alls är säkert att det är ADHD det som ser ut som att det är ADHD. Liksom.
Nej.
Så det finns en del att säga om själva kommentarer också. Även om det visar sig att hon hade rätt sen. Menar jag.
Tycker du att det är okej att säga det?
Nej, jag tycker att, att man kan ju föra en dialog och bara identifiera att men det här verkar svårt för henne och det här verkar svårt för henne. Det behöver ju inte sättas en etikett där. Nej. Liksom.
Att man skulle ha det i bakhuvudet.
Ja, precis. Med att man, ja, men gör föräldern uppmärksam på att vi ser det här. Är det samma hemma och säger, ja, det är samma. Okej, men nu vet jag. Det behöver ju inte vara med så. Sedan så
just då.
Många föräldrar har ju sett det på sina barn väldigt, väldigt mycket längre än vad sjukvården har varit inkopplad, så att säga. Att någonting är annorlunda här, liksom.
Mm.
Det var ju samma med min äldsta, liksom. Det var ju inget snack. Det har ju aldrig varit ett snack om att hon hade ADHD eller inte, liksom. Det var bara en fråga om tid, så vi var ju väldigt tidigt på det här, liksom. Vilket då hjälpte till då när vi väl satt igång hela processen när skolan började skeva ut, liksom.
Men du har inte det?
Jo.
Du har också ADHD?
Ja.
Men gud, det visste inte jag.
Klart jag har.
Vad kul! Nej.
Det är det här när man hittar någon som var, åh, en diagnoskompis.
Ja, precis.
Jajamän.
Fantastiskt.
Ja. Jo, så har. Så jag har
det är min reaktion idag.
Medicin sen i februari.
Okej, okay, så det är ganska nyligen för dig.
Ja, diagnosen. Jag satte igång det förra året. Gick upp till vårdcentralen och pekade med hela handen och sa att nu ska vi kolla på det här.
Men du fick hjälp fort?
Ja, det fick jag. Jag hade brutal tur. Min vårdcentral hade snappat upp att VG-regionen då där jag bor hade köpt utredningen från ett privat företag. 75 stycken på ett år. Och genom det lilla jävla nålsögat lyckas jag passera.
Grymt.
Så det var tur. Annars hade jag köpt den själv. För jag räckte liksom inte till med mina strategier, med flickorna, med sina behov och sådär. Va? Det funkar liksom inte längre. Jag kan inte winga vardagen längre. Det räckte liksom inte, varken energi eller struktur funkade längre, liksom. Och då körde vi på det. Så att februari var det klart i år då.
Men visst är det så, det är liksom barnen som får en, tror jag, att inse. För först tänker man ju bara så här, när man inte vet själv, att ja, men barnen, vadå, de är ju bara som jag. Och det är bara så här jag är. Och man vet ju inte hur folk är innan man har börjat rannsaka sig själv, så tänker man ju bara att alla är olika.
Ja, så är det. Så är det. Jag var ju, alltså, det är ingen runt mig som har undrat någon gång om jag har ADHD eller inte, liksom. Det är såklart. Och sen så min dotter, hon fick ju sin diagnos, vad fan var det, 2018 eller 2019 sånt där. Och då, när hon hade det på papper, då visste jag ju att okej, jag är likadan som hon.
Ja.
Så att det här kommer inte vara konstigheter, liksom. Så att det, men det är ju så. Jag tänker också mycket på det du berättade där om hur det var, dina symptom, liksom, när du blev utmattad just med smärtan. Nu visade det sig vara artrit hos dig. Men just att det dyker upp massa konstiga saker.
När man stressar, ja.
Och det där är ju någonting som jag stöter på mycket hos mina patienter, men också i sociala medier och sådär. Största frågan är, kan det här vara på grund av stress? Det är liksom, det är en sån fråga. Och egentligen vilket symptom som helst, kan det här vara på grund av stress? Och det enkla svaret är ja, antagligen. För att när det gäller stress, utmattning och sånt här, stress kan te sig på så många olika sätt och av så många olika orsaker. Att när det finns en utmattning i spelet, så att säga, så går den först. Den är huvudmisstänkt hela tiden. Om det inte är någonting som skulle kunna tänkas vara något allvarligt farligt. Men det är ganska lätt att kolla upp, liksom.
Ja, du menar så. Att det är bara att det kan också vara bara. Men det kan bara vara utmattningen.
Liksom. Oh, ja.
Är det hjärnan då som liksom försöker säga att sluta?
Ja, alltså grejen är den att den kan ju bli så trött att den börjar att stänga ner funktioner, va?
Ja, det är det som händer.
Ja, minnet och sånt är ju väldigt vanligt att det blir fucked up. Koncentration.
Ja, det kan man ju säga.
Allt det här kognitiva.
Jag kunde stå i kassan och bara så här, oj, vart är jag? Har jag betalat? Vad har jag köpt? Vad gör jag här?
Och det, när du beskriver din utmattning så beskriver du, i mina öron så beskriver du en väldigt kraftig utmattning. För du har haft ganska allvarliga psykiatriska symptom där med blackouts och sådana här saker. Det här med åkern du berättade och de här brutala gråtattackerna som inte slutar och sådär. I mina öron så är det modellkraftigare utmattning.
Mm.
Nu sätter man ju inte liksom någon siffra på dem eller kraftig, medelsvår och så vidare, utan det är i alla fall det är så det låter när du berättar.
Mm.
Och då är det inte ovanligt att det blir somatiska symptom som är jättekonstiga. Jag har patienter som är utredda både för MS och för stroke för att benen har slutat funka.
Ja, det är så.
Kommer inte upp i soffan liksom. Benen, det går inte. Nähä. Ja, och då är det ju bråttom. Då är in på sjukhus och så lyckligtvis då så finns det ju markörer att mäta blodet vid stroke och vid MS och sådana här allvarliga. Mm. Finns ingenting. Däremot så finns det kanske både trauma och stress och utmattning och ADHD och liknande. Och där har vi då den sannolika förklaringen. Men det är också väldigt, väldigt svårt för människor att ta emot det. Ta emot den grejen att, vet du vad? Det är inget fel på din kropp. Det är ditt huvud som gör att du inte kan röra dig liksom.
Mm.
Och när det handlar om smärta då så är det ännu mer intressant. För vi kommer ju från smärtvården från början. Med min verksamhet så här, va? Och det är ju så här att all smärta sker ju i huvudet. Ingenting sker ute i vävnaden. Så att om du slår dig själv på handen så här, va? Så gör det inte ont i handen. Utan det går en vanlig signal ifrån området du slog på. Via nervtrådarna upp till huvudet där det tolkas. Den här tolkningen gör hjärnan då på hur hårt jag slog. Hur ofta jag har slagit. Hur jag mådde innan. Men också vilken stress jag har. Hur redo är jag att möta hotet som mitt slag på handen betydde.
Shit.
Och ju högre beredskap du har, ju ondare kommer du få. Och om du har haft väldigt hög beredskap under väldigt lång tid, det vill säga att du var väldigt stressad under väldigt lång tid, så kan det här beredskapssystemet skeva ur. Vilket innebär att det räcker att du blåser på området, så gör det ont.
Ja, det är så.
Jajamän.
Är det därför det finns smärtterapi?
Ja, det här är ju en del i att förklara smärtan så att säga, va? Så även om du inte ser att någonting är skadat och även om inte det går att röntga, det finns ingenting där, så gör det lik förbannat ont i ländryggen. För att,
men du, så här, jag frågar en sak.
Ja, kör.
Min syrra,
ja.
Hon har ju gått och haft ont i halsen i typ ett år.
Mm.
Och det försvinner inte. Och hon bara hela tiden så får hon ont i halsen. Så till slut tog de ju bort hennes halsmandlar.
Ja.
Och då tänkte hon så här, nu är det bra.
Mm.
Och hon var ju bättre innan hon skulle operera sig. För hon var ju sjukskriven 6 veckor.
Mm.
Sen kom det tillbaka igen. Och hon började bli sjuk hela tiden igen. Och då sa jag till henne i våras. Jag bara, du är utmattad. Det är det. Du ska sjukskriva dig. Du har ju fan en utmattningsdepression.
Mm.
Och så var det.
Ja.
Och nu vilar hon igen. Och då har hon inte ont i halsen.
Nej. Det,
kan det vara så att man sätter smärta i sin hals också?
Ja, jag har varit med om det patienter som inte svarar på tester. Att det skulle vara någon bakterier eller virus eller så. Men att det kommer och går. Det finns en stressreaktion som blir som en klump i halsen.
Ja, det är det hon känner.
Som heter globus. Och det där, shit, är en verklig sak. Liksom. Det blir svårt att svälja för det blir svullet i halsområdet också.
Det är en stressreaktion.
Ja, yes. Så att det finns hur mycket som helst i detta då. Och utmaningen som blir då med utmattning och ADHD. Det är att inom all form av utmattningsrehabilitering så finns det en ekvation som trumfar alla andra. Och det är förhållandet mellan belastning och återhämtning. Mm. Om din belastning är för hög och återhämtning är för liten så blir vi till slut sjuka. Vissa människor blir utmattade kognitivt, andra sätter sig i kroppen på. Jag, i mitt fall, jag jobbade med till diabetes typ 2.
Nej!
Så att det var så min kropp reagerade, för att när stressen är i kroppen så skickar det ut ett hormon som heter glukagon. Och glukagonen ska dra ut sockret ur cellen så att mitt blodsocker är högt för att jag ska ju slåss.
Mm.
När det har varit så under väldigt lång tid, då har blodet varit för sött för länge. Och då blir jag också resistent mot min insulin då. Och det är definitionen på diabetes typ 2. Och den håller jag fortfarande på att bråka med. Och jag fick diagnosen 2017.
Hade du en ADHD-diagnos då? Nej, just det, hade du inte det. Hade du aningar om att du hade ADHD?
Ja, men det har jag ju vetat sedan jag flyttade hemifrån typ.
Ja.
Jag har en äldre syster också som har väldiga... Och haft under alla år stora problem med sina ADHD. Så att det var inget konstigt. Men som sagt, det kan göra mer saker, va? Stressen är inte bara. Men när belastningen är högre än återhämtningen så kan vi bli sjuka. Och med belastningen så är det inte bara alla prylar som du gör till vardags, utan det är även vad som händer på din insida. Vad tänker du? Vad känner du?
Mm.
Hur mycket belastning ligger det på där? Och det är jävligt svårt att säga till ett huvud med ADHD att hej, ta det lite lugnt vännen, för det behöver du för din utmattning.
Det är därför jag kan bli så jäkla trött på folk som säger så här, men om man vet att man har ADHD, varför behöver du då en utredning?
Ja.
Och så här, men snälla, annars så, som du säger här, jo, visst jag kan hantera, jag kan få verktyg, men det kan vara så att du har verktyg som du inte kan använda för att du kanske behöver en medicin också.
Exakt.
I kombination.
Så är det.
Och det finns ju inga verktyg för att stänga av hjärnan på det sättet som ADHD nu ter sig.
Så är det.
Det finns ju inte.
Nej, och då får man ju, alltså dels så behöver man kanske medicin då som hjälper till, men det finns ju också sätt även för oss att vila huvudet.
Och ja, till meditation och sånt.
Nej, jag tror inte meditation är inte för oss. Det brukar jag aldrig ge till mina patienter och jag hatar det.
Inte?
Nej. Absolut inte. Det är jättesvårt. Däremot att göra en enda sak.
Mm.
En aktivitet där du bara kan utföra den aktiviteten. Du måste koncentrera dig på den aktiviteten. Det fungerar som mindfulness väldigt mycket bättre, upplever jag, för människor med ADHD än meditation. Liksom.
Mm, vad häftigt.
Till exempel, jag tränar kampsport sedan 1998.
Ja.
Det finns en anledning till det.
Det kanske är därför, för jag är ju simmerska i grund. Jag låg ju och simmar flera timmar. Jag tycker alltid, jag känner ju det när jag är under vattnet. Då mår jag bra. För det är som terapi när jag bara ligger där.
Ja, exakt, där har du det. För om du slutar simma så sjunker du.
Ja, exakt.
Du måste koncentrera dig på det.
Där hade du det.
Ja.
Nej, men alltså på riktigt.
Ja.
Tänk så här också. Jag slutade ju simma och sjunk. Alltså hjärnan.
Ja, men verkligen så.
Nej, men jag behöver,
Verkligen så. Alltså, så att det, bara för att man har ADHD och kämpar väldigt mycket med utmattningen så betyder inte det att det inte finns vägar fram. Det finns vägar fram. De är bara inte helt solklara. Och kan säga så här, du kommer inte hitta dem i sjukvården. Det är bara att glömma. Utan här bör man hitta andra vägar. Och jag tänker just det här med att få hjärnan till att pausa, det är ju det svåraste av allt. Va?
Ja.
Och jag tänker då på lyssnarna då som kanske misstänker att man har det eller man har det men vill inte testa medicin och sådär. Och det är ju så här, medicinen löser inte problemen. Det tar inte bort ADHD och det var heller inte, var inte meningen heller, va?
Nej, och det önskar jag att någon hade sagt till mig från början. För det var ju så, jag tänkte, nu får jag medicin, nu kommer allt bli bra.
Ja.
Men herregud, det är ett sånt himla jobb tillsammans med medicinen.
Ja.
Alltså, medicinen är ju 20%, sen ska du ju göra 80% av jobbet själv.
Ja, och jag brukar säga så här att man, medicin är lära, men man sväljer ju inte ordning och struktur.
Nej.
Däremot så går det att ha ordning och struktur när medicinen är i blodet.
Exakt.
Annars så går det inte. Jag har ett sånt exempel på när det funkar, när medicinen funkar eller inte hos mig, va? Med medicinen så har jag faktiskt en rimlig chans att komma ihåg saker.
Mm.
Och det är inte att minnet är dåligt, utan att det ställer sig, normalt sett så ställer sig 236 saker före i kön. Som min hjärna tycker var viktigare just nu.
Och så sitter de och har ett krig i ditt huvud samtidigt.
Jajamän, exakt. Men med medicinen så kommer det inte lika många i förväg. Vilket innebär att jag ser det jag skulle komma ihåg.
Mm.
Men om jag inte äter medicinen eller har sovit dåligt. Om jag är trött så spelar medicinen ingen roll. För då blir jag dampung i alla fall.
Men visst är det så?
Ja, alltså, gud.
Visst, jag tycker att den hjälper lite ändå, men absolut inte på den nivån gör när jag har sovit bra också.
Och även då kan jag säga, ur mitt perspektiv, träning. Utan träning så tappar jag kanske 25-30% effekt på medicinen. Med träning så är den där den ska vara. Liksom. Så att,
alltså styrketräning började jag älska. Men eftersom jag fick den här sjukdomen så varje gång jag gick till gymmet så kändes det som att jag hade en influensa i kroppen i 2 dagar efter.
Ja. Men var det här samtidigt som du var utmattad?
Ja, men det är så idag också. Och så nu har jag ju fått lära mig att vilja gå till gymmet och träna styrketräning, så kommer jag aldrig kunna träna på det sättet som jag gjorde förut. Utan det kommer vara mer för att underhålla mina muskler. För tar jag i, jag går ju i princip runt med inflammationer hela tiden och tar biologiska läkemedel, sprutor och sånt för att hålla nere dem.
Ja.
Men jag får en sån negativ effekt på lederna direkt.
Mm.
Om jag anstränger mig för mycket.
Mm.
Och det är lika då. Så då fick jag under utmattningen så slog jag om. För att jag alltid tänkt yoga. Nej, hej du. Jag kan inte yoga. Herregud, det är en för lugn aktivitet för mig.
Mm.
Men sen så insåg jag att det finns ju väldigt många olika yogasorter.
Mm.
Det finns ju också de som är lite snabbare. Men allting handlar ju också om andningen.
Mm.
Vilket är bra.
Mm.
Så att jag har ju slagit om från att tänka aldrig yoga i mitt liv till att jag tog med en utmaning att nu gör du yoga varje dag i 30 dagar och sen var jag fast.
Mm.
Och älskar det.
Mm.
För att, och det är ju en grej nu som jag är väldigt glad över, för att då insåg jag att nej men gud, yoga är ju träning, Linda. Det blir starkt av det här. Så jag fick ju en kropp av det som jag aldrig har sett på mig förut. Och mm. tänkte så här, nej men gud, jag kan bli stark. Jag kan få muskler av yoga.
Ja.
Men då var ju utmaningen att jag inte skulle göra för mycket yoga.
Jajamän. Då kommer ju det här prestationsådran in då. Att nu jävlar ska vi köra liksom.
Mm, ska vi köra.
Ja.
Annars är ingen idé.
Och jag tänker bara spontant så när det gäller styrketräning och de symptomen som du fick.
Mm.
Det är klart att artriten kommer att påverka det där. Däremot så är det också väldigt vanligt symptom vid utmattning när man tar i för mycket i träning. Det är att man får influensasymptom. Det är ett av de sakerna som vi håller koll på när vi ska börja, när vi ska börja återintroducera träning i patienternas liv. Vilket jag gärna gör så fort det är möjligt. För att det är så mycket positiva effekter. Dock inte in och köra pass eller thai-boxning och sådär. Utan det kan vara liksom vad som helst, väldigt lugn, väldigt mjukt och fint sådär va. Och, och det viktigaste är att du kan träna imorgon igen. Och om du har fått en sådan reaktion som är åt influensat hållet, då är det nästan alltid så att du har överansträngt dig.
Mm.
Med din artrit så kan det också vara en inflammatorisk reaktion som du får.
Jag får testa, jag ska ju tillbaka nu i höst, för jag hade ett nytt diskgrismojs här.
Ja.
Så jag går hos sjukgymnast. Men vi håller på att förbereda mig för att komma tillbaka till styrketräningen.
Ja.
Så då får jag ju testa mig fram. Ja, så får jag inte det längre.
Definitivt. Och jag tänker så här att när, det är mycket, när man är en av- och på-personlighet. Det finns mycket prestation i din berättelse. Liksom.
Tycker du?
Då är det ofta så att värderingen av vad som är träning och inte träning. Den är lite off. Och när man då går dit och ska bara småfisa på gymmet så är inte det träning utan det är slöseri med tid. För ska jag vara här så ska jag ändå köra på. Va? Men när man då har en utmattning och när man också har en reumatisk åkomma så är det inte riktigt så det funkar längre.
Nej.
Utan det man gör då är att man skapar en träningsrutin som man vet kommer att funka imorgon igen. Det är liksom lite varje dag. Är det så att det
inte
blir slitet?
Jämföra sig.
Så, nej, utan man börjar på sin plattform. Jämförelsesjukan den är jättesvår och jättejobbig, men den har ingen plats. Du kan inte jämföra din unika labbmiljö med någon annans unika labbmiljö.
Nej.
Det går inte. Så att du måste ha din plattform på ditt sätt. Och du har ju ändå liksom symptom som tyder på att utmattningen skulle kunna vara påverkad det här liksom, va?
Mm.
Och när det gällder all typ av reumatiska åkommor så vill de ha träning, lederna behöver det, men det faktum att du blir straffad efter de passen talar om för mig snarare att det var lite för hårt, va? Lite för mycket, lite för länge, kanske lite fel övningar, lite sådär. Det är nog en liten kittel såhär. Så hade jag varit du så hade jag absolut inte avfärdat styrketräning som en grej i ditt liv.
Nej, jag har ju gjort det, men jag tänkte försöka komma tillbaka i höst och testa.
Men då är det smart att tänka lite annorlunda. Att, kan jag göra rörelserna? Kan jag göra det här imorgon igen?
Ja.
Hur känns det i kroppen efteråt?
Mm. Jag får verkligen gå dit och bara fisa och se och så får jag stega upp.
Ja, och just ha en stege som är alltså en lång stege.
Mm.
Alltså, har du hittat ett sätt...
Från små fisar till bra skit.
Ja, men precis. Och har du då hittat en plattform som funkar, du säger ett pass, det här funkar, det här fick jag inte ont efteråt, då gör du det 2-3 veckor.
Mm.
Så därefter så ökar du typ kanske 25% i vikt eller tid eller sådär. Alltså, det blir en väldigt, väldigt lång trappa.
Gud, alltså jag blir stressad.
Ja, jag vet.
Jag försöker säga, gud, det där har inte jag tid.
Nej, exakt. Men då är ju också nästa fråga. Vill du träna eller vill du inte träna?
Ja, det är sant. Jag vill träna och då måste jag...
Det är en ganska enkel fråga. Och det finns också ett enkelt svar på den. Och vill du kunna träna både med utmattningen, med det här av- och på-personligheten, tillsammans då med en reumatisk åkomma? Ja, då är det nog så här du behöver göra liksom.
Får jag fråga dig en sak?
Kör.
Försvinner utmattningen någon gång? För att jag känner ju ofta så här att ja, men nu är det nära. Nu vet jag att nu måste jag... Just med diagnosen så känner jag ofta att nu är jag uppe på en gräns.
Ja.
Att det är som att jag kör på tills jag kommer till den här gränsen. Men att jag går liksom inte över den, utan då känner jag att okej, nu är det stopp.
Ja.
Nu coolar du ner.
Ja.
Och sen coolar jag ner. Och sen kör jag på igen. Mm. Och så kommer jag till den här gränsen och bara, nej, nu får du ge dig.
Mm.
Nu måste vi tillbaka, annars kraschar du.
Mm.
Alltså, ligger den kvar där eller hur?
Det skulle jag säga.
Det
är både ja och nej. Det är lite mer komplicerat än så. När man har blivit utmattad så är du väldigt stresskänslig. Du är väldigt sårbar, du är väldigt skör för att bli dålig igen. Energin kommer sannolikt att gå åt snabbare än du är van vid. Och återhämtningen kommer vara påverkad under lång, lång tid. Det vill säga, din batteriladdare funkar inte riktigt.
Nej.
Är du med? Mm. Så det är det ena. Det andra är då att i och med att du kör fram till gränsen. Mm. Så har du, det är jättebra att du bromsar där. Mm. Min fråga då blir, är det verkligen broms i tid?
Eller inte.
Är det så att du har kört på lite för länge och den här gränsen som du upplever, den är egentligen redan du förbi den.
Ja.
Du skulle bromsat för 25% sen för att det skulle kunna funka bra, va? Så att mycket av det här handlar om hur mycket underhåller du utmattningen. Alltså hur mycket trötthet fortsätter du att ge dig själv?
Ja, för jag känner ju nu att jag har varit lite orolig själv. För nu har jag ju varit gravida och sen så har jag ju fått en bebis som snart är 1 år. Plus att jag har ju min 13-åring som är tonåring, ADHD. Vi hittar ingen rätt medicin. Du förstår utmaningarna där. Och så har jag en 8-åring som då har blivit mellanbarn. Mm. Du förstår utmaningarna där.
Ja.
Och sen så har jag då själv... Samtidigt som jag är mammaledig och råddar de här barnen, så startar jag upp företaget ADHD Livet, men har utvecklat kosttillskott.
Mm.
Och då jobbar jag ju med barnen.
Ja.
Och pappan håller på att starta ett eget företag.
Mm.
Och är i princip, det är ju ofta som att jag är en ensamstående mamma som gör allt det här.
Mm.
Så de runt omkring mig säger ju, jag fattar inte hur du lever.
Mm.
Jag förstår inte hur du hinner med allting.
Mm. Varför har omgivningen alltid fel?
Jag blir bara så här, nej, men det är så här när man är effektiv.
Ja, eller så är det så här för att du har ADHD och kör på. Det, jag kan säga så här, det är inte perfekta förhållanden för att bli av med sin utmattning som du har.
Nej.
Så är det.
Ska jag vara helt ärlig så i juni.
Mm.
Jag menar alltså det här är ju, gud, det här är ett mångt. Jag tror att jag, du vet, så här, förbisåg det tecknet för att jag inte orkade.
Mm.
För att då kände jag att jag hade andningsproblem. Och då var det syren som sa till. Men jag bara, fan, jag måste gå och skaffa mer astmamedicin. Den är slut. Alltså jag kan inte andas.
Ja. Eller var det trycket på bröstet?
Ja, precis.
Ja.
Hon bara, ja, men jag tror kanske du är lite stressad. För att du vet ju allt du håller på med just nu.
Mm.
Jag bara, aha, tror du det?
Ja.
Och sen så insåg jag så här, att jag hade gått ner 15 kilo på 2 månader.
Oj!
Och då tänkte jag så här,
det gör ju folk knappt med en gastric bypass, ska jag säga då.
Ja, okej. Ja, då förstår du ju själv hur mycket jag åt.
Så det här då är det
jag hann inte äta. Jag kastade i mig saker på vägen och sen så började jag ju att spy.
Oj!
Surprise! Spy av stress. Ja.
Då är det alltså handbroms som ska in på våget 5.
Det hade inte jag sagt till någon.
Nej, men nu är det inspelat och så blir det publicerat.
Då blir det verklighet.
Då blir det verklighet, ja. Och jag kan säga så här. När man har varit i väggen en gång så är det väldigt, väldigt stor chans och förekomst att det sker igen. Och du har haft en väldigt hård krasch som du beskrev.
Mm.
Med mycket symptom, med mycket kraftiga psykiatriska symptom, kognitiva symptom, plus då att livet har kört ganska hårt med dig även efter det. Så att här finns det handbroms. Det är egentligen det, så att kill your darlings. Ta bort allting som inte är absolut nödvändigt att göra. Och se till att minska belastningen i den mån du kan runt omkring.
Ja. För att allting får ta längre tid som inte måste.
Ja, precis. Och i ditt fall här nu så absolut, återhämtning är ju skitviktigt och jättebra. Men jag tror att du kan återhämta dig ihjäl dig, men du kommer fortfarande inte få tillräckligt mycket energi. Allt det där kommer rinna ner i det stora svarta hålet som du har med allt runt omkring som du gör hela tiden.
Mm.
Så att minska belastningen kommer vara väldigt, väldigt viktig för dig.
Jag har aldrig tänkt så. Det är ett väldigt intressant perspektiv. Att man liksom ska minska belastningen och inte bara utöka vilan. För det, i princip är det ju samma sak. Men för då kan man ju använda vilan till det. Men att du säger det på det sättet blir ändå annorlunda.
Ja, absolut så. Och det är tipset från coachen. Det är att göra så. För jag kan säga så här, du är ganska hög riskzon för att det ska smälla igen. Och du kommer nog inte att märka det innan det är för sent. Att säga, va?
Nej, men jag kände det, för vi drog till Spanien en månad med familjen och då fick jag verkligen, du vet, så här, landa.
Mm.
Och det var då jag började tänka på det här. Jag berättade för dig nyss, fan, hur jag höll på.
Mm.
Oj.
Mm. Men det är som sagt, det betyder inte att det är för sent. Det betyder bara att nu behöver du agera. Liksom. Om du inte gör det,
ja,
då ska du räkna iskallt med att det här blir en väldigt annorlunda höst mot vad du har tänkt.
Ja.
För det är där vi är. Det är nu alltså, det är inte sen, det är nu.
Nej.
Så ta den lilla knäppen på näsan på allvar.
Ja,
så att du slipper bli sjuk, så att du slipper bli patient hos mig liksom.
Alltså, jag tror ju att allting har en mening.
Kanske.
Så när du skrev, så det här samtalet, det var säkert meningen.
Tänk om, vad häftigt det hade varit.
Ja.
Som sagt, men du, nu ska vi runda av för idag. Mest för att jag har patient om 2 minuter.
Men gud, vad kul. Får jag bara fråga snabbt? Jag är inte jätteintressant. Ja. Då ska du alltså hjälpa dem med utmattning, eller?
Ja, nu har vi... Jag har patienter hela tiden. Jag har väl en 7-8 om dagen ungefär.
Så otroligt kul.
Och så mycket utmattning, mycket vardag. Mycket vardagspussel. Hålla ner belastning, upp med återhämtning. Lära förstå beteenden som gör att det blir svårt att hålla ner belastningen. Varför kan jag inte säga nej? Varför får jag dåligt samvete fast jag vill inte göra det här egentligen? Jag orkar inte göra det här, men ändå får jag dåligt samvete när någon ber mig. Vad är problemet? Ja, vänta nu. Då kanske det är så här att i din bakgrund så fanns det någon som tyckte att du skulle göra skit oavsett om du ville det eller inte.
Mm.
En mamma, en pappa som pressade, en situation som bara fanns där och mellan raderna talar om att du måste vara på ett visst sätt i den här familjen för att duga till liksom.
Ja.
Så kan det ha varit. Och då, det här är ju svallvågen man lever i långt in i vuxen ålder. Och då när livet pressar och samhället pressar jobb, alla de här kraven som dyker upp, så blir vi ibland sjuka utav det. Och då försöker man kanske på vårdcentraler, får ingen hjälp, kollar ett par varv till och sen kommer man till mig.
Ja, det är bra att du finns, hörru. Tack så jättemycket.
Den bästa att det har inte funnits. Här i alla fall. Jag har gjort någonting annat.
Vad sa du?
I den bästa av världen så hade jag sluppit finnas.
Ja,
men det är inte så det ser ut nu tyvärr. I alla fall i den här, på det här sättet.
Ja, jag förstår.
Absolut.
Men superkul.
Ja, men jättekul att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, så hörs vi snart igen. Och gör nu som jag har sagt där med belastningen.
Mm, jag ska sätta mig med kalendern nu på en gång faktiskt.
Det tycker jag absolut. Och hör gärna av dig med hur det går. Jag har varit jättenyfiken på att få höra.
Och jag vill göra med dig i min podd också. Så kan vi prata och...
Vi kan fortsätta på den här grejen. På din grej.
Ja.
Varför inte? Det får vi göra. ADHD-livet heter ju den podden. Jag rekommenderar den starkt. För de som vill lyssna på det. Och även ett Instagram-konto tycker jag är väldigt upplyftande. Mycket igenkänning där.
Kul.
Sådär.
Tack
så att,
jättemycket.
Kanonbar. Men du hörs för snart igen.
Det gör vi. Ha det bra.
Ha det gajt.
Tack.
Ciao. Hej. Det var Linda där. Ja, som sagt, det blev lite sånt rent terapeutiskt samtal. Jag fick ni med på det också. Och jag tänker så här att är det så att man har besvär med de här sakerna så finns det ganska mycket att göra. Och det finns en del artiklar och sånt på hemsidan bjornrudman.se för den som vill läsa mer. Instagramkontot bjornrudman dyker upp titt och tätt hela tiden. Och tror man att jag eller Jonathan har med oss någonting till bordet eget perspektiv så att säga med terapi och sådär. Så är man varmt välkommen att höra av sig, så gör vi ett bedömningssamtal och kolla läget om vi kanske är rätt personer för er. Så biorudman.se är enklast sättet att komma i kontakt med oss. Och i alla fall så hoppas jag att ni har haft en härlig stund här nu och lyssnat på mig och Linda. Och att ni får en jättefin helg. Så får ni ha det gött. Ha det bra. Hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.